ör, skärsydost 2, äggegrund ost 2, kuggören lugnt. Brämön syd 3, Lunge sydväst 1, Skagsudde syd 1, Järnesklubb lugnt. Holmen syd 1, Bjureklubb nord 3, Piterönsjön nordväst 1. Rödkallen nord 2, Kemifyr väst 4 och Storön nord 1 meter per sekund. Jag är tillbaka om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
God morgon säger vi även här. P1 morgon i din radio och i appen Sveriges Radio Play. Välkommen att starta dagen med oss. Marcus Nilsson heter jag. Strax nyheter från Ekot med Katarina Bojve om läget i Syrien för alawiterna.
Ja, efter Assad-regimens fall så förföljs och trakasseras de dagligen, det rapporterar vår korrespondent.
Strax alltså Ekonyheter, och i programmet lite senare ska vi titta in på FNs stora havskonferens i Nice. Bland annat tillstånden för världens hav ska debatteras och hur det kan bli bättre. Nu, Ekonyheter.
Utegångsförbud i delar av Los Angeles. Kinesiska bolag var med som partner vid stor tunnelkonferens i Sverige, trots att Säpo pekat ut Kina som säkerhetshot. Allt fler blir sjuka av jobbet och ofta är det stress som ligger bakom. Och 95 länder har enats om att ny plast måste minska. Ja, i Los Angeles så har borgmästaren Karen Bass utfärdat ett utegångsförbud i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet.
I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting.
På den 5:e dagen av protester i Los Angeles utfärdade borgmästaren Karen Bass nu ett lokalt utegångsförbud för de centrala delarna av staden mellan 8 på kvällen och 6 på morgonen lokal tid. Syftet är att stoppa vandalism och plundrande i staden, sa Bass efter att gjort inbrott hos 23 affärsverksamheter natten mellan måndag och tisdag. Men när utegångsförbudet trädde i kraft på tisdagskvällen var det en stor grupp demonstranter på plats utanför den federala byggnaden i Los Angeles. Demonstranter som polisen fick skingra. Protester mot migrationsmyndigheten ICE har också genomförts under dagen på andra platser i USA, bland annat i Chicago, Atlanta och New York. Ordkriget mellan president Donald Trump och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom trappades också upp under tisdagen. I ett tal på militärbasen Fort Bragg angrep Trump Newsom och kallade Los Angeles en sophög och sa att man ska befria Los Angeles och göra staden fri, ren och säker.
Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Och i natt svensk tid svarade Kaliforniens guvernör med ett tal där Newsom menade att Donald Trumps beslut att beordra medlemmar av nationalgardet och marinkåren till Los Angeles mot de lokala politiska ledarnas vilja var ett angrepp på demokratin. Det kommer inte att sluta med Kalifornien. Andra delstater står på tur, menade Gavin Newsom och sa bland annat i sitt tal att demokratin var under attack framför våra ögon. Ögonblicket vi har fruktat har kommit.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Roger Wilson, Los Angeles.
Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. Trafikverkets medarbetare fick särskilda instruktioner inför konferensen. Einar Schuch är internationell direktör på Trafikverket.
Ja, budskapet handlar om att börja delta i de här öppna seminarierna, inte delta på konferensmiddagen och mingel, framförallt inte där det liksom erbjuds alkohol och så.
Till tonen av Icona Pop öppnades i maj forskningskonferensen World Tunnel Congress av jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson. Jättekonferensen samlar årligen tusentals deltagare från hela världen. Men inför fjolårets konferens som skulle hållas i Kina kunde Ekot berätta att Trafikverket stoppat sin medverkan. Något som motiverades med det säkerhetspolitiska läget. Till årets konferens i Stockholm skickade man alltså en delegation. Men det faktum att konferensen skulle vara öppen också för länder som Säpo pekat ut som hot ledde alltså till särskilda instruktioner. Trafikverkets Einar Schuch.
Den information medarbetarna kan lämna från sig i diskussioner är bara den information som egentligen redan är allmän information.
Konferensen hade flera kinesiska företag som utställare, däribland två statskontrollerade tunnelbyggbolag som presenteras som guld respektive platina partners till konferensen. Trafikverkets Einar Schuch.
Då ska man väl undvika att föra någon dialog med dem som förestår liksom montern.
Ekot har sökt arrangören Svenska Bergteknikföreningen, vars ordförande Per Vedin inte säger sig ha möjlighet till en intervju. Han skriver i ett mejl att allt som avhandlas på konferensen är öppen information och att man följt sanktionsregler och visumkrav. Att deltagare var välkomna också från länder som betecknats som hot mot Sverige motiverades i fjol så här av arrangörsgruppens Johan Brantmark.
Vår moderorganisation, International Tunnel Association, har inte bojkottat några länder och vår tanke är ett vetenskapligt utbyte.
Jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson avböjer en bandad intervju men uppger i en skriftlig kommentar att hon inte känt till de kinesiska bolagens roll vid konferensen.
Reporter Mikael Grill Pettersson. Igår kväll och i natt utsattes SVT för ytterligare en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen, uppger SVT. Det är den tredje incidenten på tre dagar. Enligt företagets teknikdirektör Adde Granberg så rör det sig om en överbelastningsattack liknande den som de hade i söndags och i måndags. Och de vet inte om det finns något samband mellan de här attackerna. Händelserna utreds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och av SVT. Fler och fler blir sjuka av jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar som ofta handlar om stress ökade med 13% under förra året jämfört med året innan. Det här visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Och inom vård, skola och omsorg är ökningen som allra störst. Lars Löv är generaldirektör för Arbetsmiljöverket.
Alltså det är en oacceptabel ökning på ett område där vi har sett att det har pågått under lång tid. Så att vi måste ju hitta sätt att angripa det här strukturproblemet som ligger bakom den här ökningen.
På hela arbetsmarknaden ökade arbetssjukdomarna med 13%. Men just området vård, skola och omsorg sticker ut. Där ökade anmälningarna med 30%. Och det är framförallt olika former av stress som ligger bakom.
Ja, men det handlar ju om att man har en väldigt hög arbetsbelastning men också att man har väldigt lite inflytande över sin arbetsvardag. Och vi vet också att i de här fallen så är det ofta en brist på återhämtning. Man har inga pauser helt enkelt.
När det gäller arbetsolyckor, alltså att någon plötsligt gör sig illa på jobbet, så ökade de med 2% under 2024. Och en slutsats man kan dra, enligt generaldirektör Lars Löv, är att arbetsmarknaden är uppdelad och att riskerna ser olika ut beroende på var man jobbar. Och den uppdelningen är också i hög utsträckning kopplad till kön.
Väldigt, väldigt grovt kan man säga att män blir skadade på jobbet och kvinnor blir sjuka av jobbet.
Lars Löv, generaldirektör för Arbetsmiljöverket och reporter var Erika Mårtensson. Drygt 6 månader efter att Assad-regimen i Syrien störtades så utsätts nu minoritetsfolkgruppen alawiter för omfattande förföljelse. I mars dödades minst 1700 personer i massakrer med sekteristiskt våld vid den syriska medelhavskusten och varje vecka så kidnappas alawitiska kvinnor. En av dem är Hassans hustru som kidnappades i maj.
De första 2 dagarna var tunga för barnen och mig. De frågade hela tiden efter sin mamma. Parets 2 barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma hela tiden. Saknar henne. Hon kidnappades när hon tillsammans med sin syster skulle på ett läkarbesök i grannstaden. Hassan oroar sig. Allt är bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte 2-3 timmar per natt. Det går inte mer. Det är barnen jag är orolig för. Det dödar mig, deras situation. Varje vecka dödas i Syrien alawitiska män utan kopplingar till den förra regimen, mer än att de är ur samma folkgrupp. Varje vecka kidnappas också alawitiska kvinnor. För Hassan är en väntan på liv och död. Han vet inte om han kommer att återse sin hustru i livet igen. Jag vet inte, jag hoppas det, att få se henne igen. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon landade på Arlanda sent igår kväll. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när de bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Greta Thunberg.
Såklart är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på.
Men vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt till Gaza med vår nödhjälp, och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att det pågår ett folkmord och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar. Och
en del av din medpassagerare har uttryckt stöd både för Hamas och Hezbollah. Hur ser du på att resa tillsammans med personer som stöder terrororganisationer?
Jag har inte hört om det eller vad den här personen har sagt.
Aktivisten Greta Thunberg intervjuad av Alexander Jakobsson. Och Israel har bestämt förnekat folkmord i Gaza och uppger att man gör allt för att skona civila. 95 länder har enats om att produktionen av plast i världen måste minska. Plast är ett av de största miljöproblemen i haven, och spridningen av plast i miljön måste minska. Det säger Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall på FNs havsmöte i Nice.
Vi kan inte fortsätta att förorena våra hav och vår mark och våra floder med plastavfall.
Många miljoner ton plast läcker ut i miljön varje år. I Stilla havet har det bildats öar av plastskräp. Och finfördelade mikroplaster finns i varenda hörn av vår planet. Från Mount Everest till Marianergraven. Deklarationen av 95 länder här på havsmötet är ett försök att gjuta nytt liv i förhandlingarna om ett globalt plastavtal som strandade i Sydkorea i december förra året.
Jag uppfattar att det finns ett nytt momentum här under den här Ocean Conference i Nice.
Knäckfrågan har varit om man ska kunna enas om att även mängden plast som produceras ska minska. Alltså inte bara att avfallet ska tas om hand på ett bättre sätt. Det är också ett av kraven i deklarationen här i Nice. Någon slags begränsning av produktionen av ny plast måste till i ett kommande plastavtal som man kommer att fortsätta försöka få till senare i sommar.
Men från EU-länderna, alla medlemsstater, så har vi sagt att det inte är tillräckligt i ett avtal att bara fokusera på själva avfallet, utan det måste vara hela livscykeln för plast, både från produktion till design.
Mona Hambrius på FNs havsmöte i Nice.
På Island höjer kommunerna runt huvudstaden Reykjavik beredskapen för att möta hotet från vulkaner och jordbävningar. Området är inne i en ny period av vulkanisk aktivitet, och en ny rapport pekar ut riskerna. Jon Vidar Mattiasson är chef för räddningstjänsten i Reykjaviksområdet.
De är så konkreta, vi måste förbereda oss. Det är ingen grej som vi kan säga till, nej, det kommer inte påverka oss. Vi måste vara klara om något händer.
Jon Vidar Mattiasson tar emot ekot i räddningstjänstens lokaler i Reykjavik. På en stor bildskärm visar han bilder på vilka naturkrafter huvudstadsregionens 6 kommuner måste förbereda sig för.
Det kan komma lava, det kan vara jordbävningar, det kan vara gräsbränder, det vi kan ha kanske olika sprickor här på området som vi måste ta hänsyn till.
Reykjaneshalvön är Islands mest befolkade region och här finns både huvudstaden och storflygplatsen Keflavik. Området är nu inne i en ny vulkanisk period med upprepade jordskalv och vulkanutbrott. Rapporten från den civila beredskapsmyndigheten pekar också på risker för giftiga gaser, nedfall av aska och grundvatten som kontamineras. Evakueringen av hamnstaden Grindavik i slutet av 2023, då nästan 4 000 människor tvingades bort från sina hem, har påskyndat beredskapsarbetet för huvudstaden. Carina Holmberg i Reykjavik.
Den hotade fågelarten vitryggig hackspett ökar nu igen i antal efter ett flera år långt åtgärdsprogram. Det här skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Bland annat så har man ställt om mer landskap till lövskog som den vitryggiga hackspetten lever i. Arten har klassats som akut hotad sedan 2005, men det har enligt Naturvårdsverket funnits ett stort engagemang för att bevara arten både från ideella organisationer, skogsbolag och myndigheter. Och så vädret. Idag får Götaland och Västra Svealand allt mer soligt väder. Från Östra Svealand upp över södra Norrland och efterhand Västerbotten så väntas regn eller regnskurar. I Norrbottens län mest uppehåll och en del sol. Temperatur omkring 15 grader och i regn runt 10 grader, i fjällen mellan 2 och 7 grader. Och där lämnar jag över till morgonens programledare Marcus Nilsson.
Tack så mycket Katarina Boive som ger oss senast nytt hela denna morgon. P1-morgon är detta. Välkomna att starta dagen med oss. Onsdag den 11 juni läser vi almanackan och det är en hel del ämnen på menyn idag. Flera punkter i programmet. Bland annat kultur, Mina Benajsa. Där hör vi om en ovanlig jobbannons.
Mm, den som söker ska vara beredd på att röra sig i andra världar, till exempel i framtiden. Kanske som en avatar. Och det här är då Design- och arkitektmuseet Arktes i Stockholm som söker rollspelsvärda till en ny utställning. Det låter lite kul. Du ska höra mer om det.
Denna morgon alltså Mina Benajsa och Vetenskapsradion, Joakim Lindvall. Universiteten i USA ska det handla om.
Ja, det stämmer. Donald Trumps angrepp på universiteten i USA har fått forskare att vilja lämna landet och det svenska vetenskapsrådet att utlysa bidrag för att rekrytera internationella gästforskare till Sverige. Och vi har pratat med en forskare i USA som är sugen på att flytta till Sverige.
Ekonomin, Sören Granat.
Allt fler blir sjuka på jobbet. Det kunde höra lite grann om här i Morgonekot. Vi tar upp det ämnet också. Det är en rapport från Arbetsmiljöverket som visar att ökningen är kraftig.
Och sport också. William Grönlund, landslagsherrarna i fotboll, har varit i farten.
Ja, och det sista genrepet inför höstens VM-kval. Och det blev en minst sagt händelserik tillställning mot Algeriet igår kväll. 4-3 seger, en oväntad hattrickskytt och en drömfri spark. Och en mindre kollaps under den andra halvleken då Sverige släppte in 3 mål på 20 minuter.
Seger blev den då. Sporten denna morgon, William Grönlund. Drygt 6 månader efter Assad-regimen i Syrien störtades utsätts nu minoriteten alawiter för en omfattande förföljelse. I mars dödades minst 1700 personer i massakrer med sekteristiskt våld vid den syriska medelhavskusten och varje vecka kidnappas alawitiska kvinnor. En av dem är Hassans hustru som kidnappades i maj.
Hassan berättar att kidnappningen av hans hustru är känd i hela området nu efter kampanjer i sociala medier. Hustrun och hennes syster försvann i samband med ett läkarbesök i staden Masyaf i västra Syrien. De hade lämnat taxin för att promenera en kort bit till kliniken men kom aldrig fram till läkaren. Hassan ringde sin hustru för att höra om hon kommit fram men fick inget svar. Chauffören som skjutsade kvinnorna berättade att han släppt av dem tidigare och kommit överens om att skjutsa hem dem efter läkarbesöket. Men nu var deras telefoner avstängda. Läkaren sa att de aldrig kommit fram och de gick inte att få tag på. Redan på kvällen tog kidnapparna den första kontakten, påstod att kvinnorna var oskadda men kom inte med några krav. Sen blev det tyst. Parets två barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma. Saknade henne. De första två dagarna var tunga för dem och för mig. De frågade hela tiden om sin mamma. Jag sa att hon var hos doktorn. Sen föreslog någon att vi skulle göra en video och låta barnen fråga om sin mamma på sociala medier. Så det gjorde vi. Kanske skulle det kunna få kidnapparna att ångra sig. Men nu är allt bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte. 2-3 timmar per natt, det går inte mer. Jag bekymrar mig mest för barnen. Det är de jag är orolig för. Det dödar mig, deras situation. Alawiter är den minoritet som diktatorn Bashar al-Assad tillhörde. Sen diktatorn störtades har hans närmaste män flytt landet. Men alawiter, även utan koppling till regimen, har utsatts för hämndattacker. Män har dödats i kustsamhällen, i Homs och i Damaskus. Tusentals alawiter har flytt, till främst Libanon. Många av förövarna beskrivs av vittnen som främst utländska jihadister. Sen januari har också kidnappningsfall liknande det Hassan går igenom plågat samhället. Varje vecka kidnappas kvinnliga alawiter mitt på ljusa dagen. Våldet och förföljelsen förklaras ofta som hämndattacker för att Assad var alawit, men också hämndattacker mot civila för att väpnade alawiter attackerat den nya regeringens säkerhetsstyrkor. Hassan tror att hans hustru och hennes syster kidnappades eftersom deras bror anklagats för att ha dödat en medlem i säkerhetsstyrkorna. Under kustmassaken försvann en man ur säkerhetsstyrkorna från en av byarna här. Han hittades senare död. Min hustrus bror anklagas för att ha dödat honom och för att vara lojal med den gamla Assad-regimen. Så jag tror att det kan vara därför de kidnappade min fru och hennes syster som hämnd för vad deras bror gjorde. Men nu kräver kidnapparna pengar. $60,000. Mycket mer än vad Hassan kan få fram. Men han har fortfarande hoppet om att få se sin hustru igen, barnens mamma, även om det ser mörkare ut för var dag.
Wallahi, ya akhi Karim, wallahi ma ba'raf. Ma ba'raf, ma. Inshallah, inshallah, inshallah naltaqi fihi, inshallah. Bas sen intalbu minni fidya mali.
Jag vet inte, jag hoppas det, att få se henne igen. De kräver mig på pengar, men min situation är dålig. De frågar efter så mycket pengar som jag inte har eller kan få tag på.
Radions internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström.
Washington, onsdag. Konfettin har sopats bort från gatorna. Regnbågsflaggorna är nerplockade. Alla spår från den gångna helgens Pride-parad är borta. Istället rullar nu stridsvagnar in i Washington. Och drygt 6 000 soldater är på väg hit. På Constitution Avenue monterar byggnadsarbetare upp höga svarta kravallstaket i dubbla rader av säkerhetsskäl. Klungor av poliser med automatvapen patrullerar i parken norr om Vita huset. Washington laddar upp, för på lördag är det dags för den stora militärparaden. Den som Donald Trump har beställt till just den 14 juni, som är arméns 250-årsdag och som också råkar vara hans egen födelsedag. USA har ingen riktig vana av militärparader. Sedan andra världskriget har det bara varit en enda militärparad i Washington. Det var 1991, efter Gulfkriget. Men Trump har länge drömt om en maffig militär styrkeuppvisning i huvudstaden. Han försökte få en militärparad redan förra gången han var president, men intresset var svalt. Ledarna i Pentagon såg inte riktigt poängen. Och Trumps dåvarande försvarsminister, Jim Mattis, har i efterhand sagt att han tyckte hela idén lät som något hämtat från Sovjetunionen. Men den här gången säger ingen nej till Donald Trump. Och den här veckan demonstrerar han militär styrka på dubbla scener, både i Washington och på gatorna i Los Angeles. Donald Trump hävdar att han måste skicka nationalgardet till Kalifornien för att migrationspolisen där ska kunna göra sitt jobb i jakten på papperslösa migranter. Genom att skicka in militären visar Trump för sina väljare att han är beredd att gå långt för att uppfylla sina vallöften. Lag och ordning, tuffare tag mot illegal invandring. Och nu trappar Trump upp retoriken. Han kallar Los Angeles för en laglös stad, utsatt för en utländsk invasion. Det behövs militär styrka för att skydda polisen, säger han. Det verkar inte spela någon roll att polisledningen i stan säger att de inte behöver någon hjälp. Los Angeles skulle brinna ner till grunden om jag inte ingriper, säger Trump. Och han antyder att det här bara är början. Vi kommer skicka in trupper överallt. Trump flexar sina presidentmuskler. Han har länge sagt att han tycker att presidenten borde ha större befogenheter. Att kongressen och domstolarna i USA har fått för mycket makt. Nu visar han vad det kan betyda i praktiken när nationalgardet rullar in i Los Angeles. Samtidigt rullar stridsfordonen in i Washington. Paraden på lördag ska bli som en stor PR-kampanj för världens främsta och vackraste militärmakt, säger Trump. Det blir fest, fyrverkerier och fallskärmshoppning på The Mall. Sommarhettan har redan lagt sig över Washington och får luften att nästan dallra. Byggnadsarbetarna svettas i värmen på Constitution Avenue. Det kan bli en het sommar. Och Donald Trump visar inga tecken på att vilja vrida ner den politiska temperaturen. Gina Lindberg, Washington.
Då har det blivit hög tid för tankar för dagen. Idag med religionshistorikern och professorn i religionsvetenskap David Thurfjell.
För över 30 år sedan hade jag en kurskamrat som berättade att hon varit på en föreläsning där en kvinna med multipla neuropsykiatriska diagnoser berättat vad som gjort att hon har klarat sig i livet. Jag minns inte vad kvinnan hette eller detaljerna kring vad det var i för sammanhang hon föreläst. Men det jag fick höra att hon sagt brände sig fast i mitt unga hjärta och har sedan dess funnits med i mitt liv som en sorts motto. En livsprincip om hur jag vill vara i mötet med andra människor. Kvinnan hade berättat att hon växte upp på en bondgård med en pappa som var lantbrukare. De hade haft en massa olika djur på gården. Hästar, tjurar, hundar, katter, getter, ankor och höns. Och varje dag hade pappan tagit hand om alla dessa. Han hade fyllt på vatten till hästarna, slängt in hö till tjurarna, mockat alla spiltor, gett ankorna sin mat, katterna sin och hundarna sin. Alla djur hade sina egna specifika behov och personligheter som man fick anpassa sig efter. Man var tvungen att stänga grinden till getternas hage, annars sprang de iväg. Man var tvungen att ge hästarna hö på två olika ställen, annars fick inte de som hade låg rang någon mat. Katterna måste ha vatten i ett hörn av rummet och mat i ett annat, annars mådde de inte bra. Det var ingen idé att klaga över att det var så här. Djur är olika och det är bara att gilla läget. Det som räddade mig i mitt liv, hade den där kvinnan berättat, var att min pappa behandlade mig som ytterligare ett djur. Det kan kanske låta lite hemskt, men det är precis tvärtom. Han försökte inte ändra på henne. Han förstod att hon var som hon var och att det bara var att gilla läget. Ankorna behöver ha en liten damm att simma i, tjurarna behöver en rasthag att springa fritt i. Hennes bröder behöver få slåss med pinnar i skogen, annars blir de oregeliga. Och hon, hans dotter, behöver en lapp i duschen där det står exakt i vilken ordning de olika momenten ska göras. Annars blir hon kvar där alldeles för länge. Hon behöver att man går in med något sött till henne på morgonen, annars kommer hon inte upp ur sängen. Det var så det var, och det var bara att gilla läget. Det är lätt att hamna i en situation där man vill förändra dem som man älskar. Där man försöker få dem som står en närmast att bli lite mer som en själv. Som om alla människor vore av samma sort. Men vi är inte likadana. Vi är som figurerna i en fabel, en brokig skara där var och en, även de som vid en första anblick kan verka okomplicerade, har sina egenheter och särskilda behov. Det är klart att man kan lära känna sig själv och hitta strategier för att bli bättre inom många områden. Men vissa saker tycker jag verkar vara som de är, hur mycket vi än jobbar på att förändra dem. Och när det gäller dem kanske det bästa är att göra som den där pappan på bondgården. Att inte vänta på eller förvänta sig en förändring, utan att krasst och utan åthävor gilla läget och försöka tycka om det som är, precis just så som det är. Och vem vet, kanske visar det sig att det är just genom att man inte jagar en förändring som förändringen en dag blir möjlig.
Tankar för dagen, idag med David Thurfjell, religionshistoriker, professor i religionsvetenskap. P1-morgon är detta i din radio och i appen Sveriges Radio Play. Strax ska vi tala om skolattacken i Österrike igår. Hur ska man göra för att hitta de här möjliga attentatsmännen innan de begår de här illdåden som skolattacken igår i Österrike? Nu är klockan 6:30. Ekot nyhetsuppdatering.
I Los Angeles har borgmästaren utfärdat ett utegångsförbud mellan 8 på kvällen och 6 på morgonen i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet. Syftet är att stoppa vandalism och plundrande i stan enligt borgmästaren Karen Bass. Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. Trafikverkets medarbetare som deltog fick särskilda instruktioner inför konferensen, bland annat att undvika mingel och alkohol. Arrangören uppger att konferensen bara avhandlat öppen information och att man följt alla regler om sanktioner och visum för deltagare. SVT utsattes igår kväll och i natt för ytterligare en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen, skriver SVT på sin hemsida. SVTs teknikdirektör uppger att det rör sig om en attack liknande den som de hade i söndags och i måndags. Attackerna utreds av MSB och av SVT. Produktionen av plast i världen måste minska. Den uppmaningen kommer från 95 länder i en deklaration på FNs havsmöte i Nice. Varje år hamnar flera miljoner ton plast i miljön istället för att återvinnas. Men återvinning räcker inte. Det behövs någon slags begränsning av tillverkning av plast, det anser länderna. Och på Island höjer kommunerna i regionen runt huvudstaden Reykjavik beredskapen för att möta hotet från vulkaner och jordbävningar. Området är inne i en ny period av vulkanisk aktivitet och en ny rapport pekar ut riskerna. Nu Ekonomiekot med Sören Granat.
Allt fler blir sjuka av jobbet, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Den klart största ökningen av anmälda arbetsplatssjukdomar förra året var inom vård, skola och omsorg, och ofta handlade det om stress. Där säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
Alltså det är en oacceptabel ökning på ett område där vi har sett att det har pågått under lång tid. Så att vi måste ju hitta sätt att angripa det här strukturproblemet som ligger bakom den här ökningen.
På hela arbetsmarknaden ökade arbetssjukdomarna med 13%. Men just området vård, skola och omsorg sticker ut. Där ökade anmälningarna med 30%. Och det är framförallt olika former av stress som ligger bakom.
Ja, men det handlar ju om att man har en väldigt hög arbetsbelastning, men också att man har väldigt lite inflytande över sin arbetsvardag. Och vi vet också att i de här fallen så är det ofta en brist på återhämtning. Man har inga pauser helt enkelt.
När det gäller arbetsolyckor, alltså att någon plötsligt gör sig illa på jobbet, så ökade de med 2% under 2024. Och en slutsats man kan dra, enligt generaldirektör Lars Löv, är att arbetsmarknaden är uppdelad och att riskerna ser olika ut beroende på var man jobbar. Och den uppdelningen är också i hög utsträckning kopplad till kön.
Väldigt, väldigt grovt kan man säga att män blir skadade på jobbet och kvinnor blir sjuka av jobbet.
Säger Lars Löv på Arbetsmiljöverket, reporter Erika Mårtensson. Tokyobörsen så här långt är upp 0,4% plus 0,5% är det i Shanghai. Hongkong står på plus 1%. I USA igår kväll, Dow Jones stängde på plus 0,3%. Det var uppåt också på Nasdaq plus 0,6%. Stockholmsbörsen igår nära nollan. Dollarn just nu 9,60 och euron står det 10 kronor och 96 öre.
Sören Granat med ekonominyheterna denna morgon. Nu nyheter från vetenskapsredaktionen med Joakim Lindvall och det ska handla om forskning i USA.
Ja, för Donald Trumps angrepp på universiteten i USA har fått forskare att vilja lämna landet och Svenska vetenskapsrådet att utlysa bidrag för att rekrytera internationella gästforskare till Sverige. Lukas Pettersson är avdelningschef för forskningsfinansiering på Vetenskapsrådet och han säger att utlysningen uppskattas.
Positiva reaktioner, att vi kunde vara ganska snabba med att göra en satsning.
Bidraget, som är på 2 miljoner, är tänkt som ett stöd för universitet och högskolor som vill rekrytera en framstående forskare verksam vid ett lärosäte utanför Europa. Det som händer i USA är den direkta orsaken till att utlysningen kommer just nu.
Det har aktualiserats att vi genomförde den här satsningen och den här utlysningen. Att vi såg att det fanns det behovet har dykt upp och då så såg vi att här kanske vi kan bidra. Så det må jag säga. Mm.
Har ni fått några ansökningar just från USA?
I dagsläget har vi fått in 7 ansökningar och jag tror att 5 av dem är från USA.
I en första omgång, säger Lukas Pettersson, finns det pengar för 12 bidrag.
Kanske 13, det beror lite på.
Flera andra länder har gjort liknande utlysningar, exempelvis Frankrike och Finland. Och det verkar finnas många forskare som nu funderar på var de kan fortsätta sin forskning. Kerstin Bergens doktorerar vid Scripps i Kalifornien och hon har bestämt sig för att lämna landet.
Sedan Trump kom till makten och under de senaste 2 månaderna har jag insett att jag inte ser en framtid för mig själv som klimatforskare i USA. Och jag kommer använda det faktum att jag har ett svenskt pass och försöka fortsätta någonstans utanför landet.
Det sa Kerstin Bergens, doktorand i Kalifornien och reporter var Lasse Edfast. Och ett längre reportage om detta hör du i Klotet i SR Play. Samoa har skapat 9 skyddade marina områden i Stilla havet. Det tillkännagav önationen inför FNs havskonferens som just nu pågår i franska Nice. Det handlar om ett område som skyddar 30% av Samoas nationella vatten till ytan ungefär lika stort som Finland och där all fiskeverksamhet kommer att vara förbjuden. Önationen har också antagit en ny lag som ska säkerställa att allt nationellt hav förvaltas hållbart senast 2030. FNs globala ramverk för biologisk mångfald som medlemsländerna kom överens om år 2022 innebär att minst 30% av världshaven ska vara skyddade till år 2030. Ett helt nytt forskningsinstitut ska bildas i Uppsala, Anders Sandrev-institutet för kultur och kreativitet, dit en ny professur i digital konstvetenskap ska knytas. Joakim Palme är vice rektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.
Ja, det handlar om att Anders Sandrevs stiftelse har beslutat att ge oss till det här institutet som ska heta Anders Sandrev-institutet. Och då är det inte bara den här professuren i digital konstvetenskap som vi kan bekosta utan också forskning som kan bedrivas av flertal personer kring då det som också varit viktigt för Anders Sandrevs gärning, nämligen kultur och kreativitet.
Mm. Kan du nämna någonting som du tror att ni kommer titta på eller forska på?
Ja, det så kommer det säkert bli mer kring konstvetenskapen, den här professuren. Diskussion kring AI-genererad digital konst, men det är inte den enda formen eller enda sättet att generera digital konstnärsuttryck. Så att det här blir jättespännande att se var det kan landa någonstans.
Säger alltså Joakim Palme, Uppsala universitet. Och så ska det handla om dinosaurier här i Vetenskapsradion och närmare bestämt sauropoden, en växtätande långhalsad dinosaurier som vandrade på jorden under jura- och kritaperioden. Sauropoden var en riktigt glupsk jätteödla som åt det mesta och svalde maten så gott som hel. Det har man kunnat konstatera efter australiensiska forskare hittat det första välbevarade maginnehållet för den här arten. Ett innehåll som visade sig bestå av en mix av olika växter som svalts hela och som brutits ner av dinosauriens magbakterie.
Joakim Lindvall med Vetenskapsnyheter denna morgon. P1-morgon är detta. Ska till Österrike nu där det idag kommer att hållas en tyst minut efter skolattacken i staden Graz igår där minst 10 personer dödades och många skadades. Den misstänkta gärningspersonen ska ha gått på skolan och det här är inte första gången som en tidigare eller nuvarande elev utför attentat på sin skola. Välkommen till Kristina Sygel, överläkare, rättspsykiatriker på Rättsmedicinalverket. God morgon.
God morgon.
Ytterligare ett skolattentat, alltså en attack. Varför blir en skola återigen platsen där något så fruktansvärt och där gärningsmannen är en tidigare elev? Varför händer det?
Jag tror man får tänka att sådana här händelser är ändå ganska så ovanliga om man tänker internationellt sett. Men när det händer så är det tämligen ofta att det är en gärningsperson som antingen fortfarande går på skolan eller som har gått där. Och det kan ju vara att personen har upplevt en kränkning när han har gått där. Och på så sätt blir skolan liksom en viktig symbol i det hela för handlingen. Men också så känner man ju till de lokalerna man kan layouten och kanske då kan planera ett sånt här dåd. Och därför väljer man, där man ett ställe man känner till.
Än så länge så vet vi inte så mycket om den här gärningspersonen, men enligt österrikiska medier så ska han ha sett sig som ett offer för mobbning. Du talar om kränkning här. Går det att säga vad det är för typ av personer som är kapabla att begå den här typen av extrema våldshandlingar?
Ofta, som sagt, det är ju ovanligt och definitivt i Sverige så är det ju ovanligt, så vi brukar titta internationellt. Men oftast så är det ju en ung man, en person med liksom tidigare koppling till skolan. Men det kan vara någon som har en ilska, har lite nedsatt förmåga till empati, nedsatt förmåga att känna med andra. Och inte sällan så finns det något depressivt med i det, att man är ensam och man vill ta livet av sig. Man vill avsluta sitt liv i samband med det här och ta med sig andra in i döden, att visa hur dåligt man har mått och hur illa man har behandlats.
När man tittar internationellt då, Finland, vårt grannland, är ju ett land som har skakats av den här typen av skolattacker flera gånger om. Finns det någon gemensam nämnare?
Jag tror väl att man, om man tänker på unga människor och de här personliga faktorerna som vi har talat om ändå, att de känner sig, man känner sig kränkt, man är mobbad, och så finns det ju också personer som har, kan man säga, hängt på forum på nätet och så kring fora som förhärliga våld och sådana här dåd, och som ser upp till personer som har begått sådana här dåd. Så det ser man ju ganska ofta också när man har kollat de här personernas internetvanor och så. Så att det är ju också en möjlig del av det hela.
Samhället och skolans roll att förebygga det här, både på plats i skolan då, om det skulle vara någon typ av mobbing eller kränkningar av något sådant, men också den digitala världen. Vad kan man göra där?
Ja, det är ju många unga människor som mår dåligt och säger sig må dåligt idag. Och att försöka hitta vilken person bland alla dem som begår eller kapabla att begå en sån här sak, det är ju svårt. Men det man ser att ofta så, brukar jag säga, läcker de här personerna sina tankar och sina känslor. De kanske uttrycker suicidala tankar, kanske uttrycker våldstankar. Och där finns det ju möjlighet att fånga upp. Om en ungdom skulle säga något sånt här så kan man lotsa vidare. Skolan till exempel, om man är en skolkurator eller skolpsykolog eller lärare som man litar på, som fångar upp att en ung person är socialt isolerad, att kanske börja prata om sådana här saker, så kan man lotsa till exempel till psykiatri, man kan starta behandling och så. Så att det finns möjligheter.
Så vilka finns det tydliga varningssignaler? Du nämner här att man uttrycker på något sätt, men det kanske inte sker så öppet möjligtvis. Hur ska man uppmärksamma de små signalerna som kanske kommer och finns?
Nej, det är ju, vi brukar alltid säga liksom inom psykiatrin att man ska prata om det. Om man ser att någon mår dåligt, man blir isolerad. Det är ju bra att försöka vara så inklusiv som möjligt liksom inom skolmiljön. Finns det någon mobbning, någon elev som drar sig undan, sätter huvan över huvudet och stänger den liksom, att man kan gå fram, att man kan prata, att man frågar vad de tänker på och att man försöker lotsa till psykiatrin för att få en bedömning och få hjälp.
Och de här personerna då, går det att säga någonting om hur mottaglig man är för en vänlig gest eller för att kanske få hjälp av en kurator till exempel? Kan det också upplevas som någon typ av kränkning, låt mig vara, eller går det att säga någonting om hur mottagliga de här personerna är?
Ja, det är svårt att forska på det man faktiskt har lyckats stävja. Liksom, att det inte har blivit någonting. Men ibland kan man ju behöva komma tillbaka flera gånger. Min erfarenhet med ungdomar är att man vill inte prata. Liksom, att
det kan vara det där, tänker jag också.
Absolut. Men ändå man kan närma sig på olika sätt, prata om saker som man kanske har gemensamt eller som man känner till, om nätet, gaming till exempel, om vad de spelar för någonting. Alltså sådana saker att man kan försöka.
För det når kanske fram också ändå, även fast man kanske inte får det bemötandet som utomstående för en person man ser. Du beskriver det som luvan på, lite isolerad sådär. Ett leende, ett gott inte vet jag, intryck bara generellt. Att det kan nå fram ändå, fast vi inte uppmärksammar det, eller?
Ja, nej, men det tror jag. Det tror jag absolut.
Så hur viktigt är det?
Nej, men jag tror det är väldigt viktigt, just social isolering och att man känner sig mer och mer isolerad och utanför gemenskapen och att det inte finns något hopp att någonsin komma in i någon gemenskap. Man ser alla andra ungdomar har det bra och trevligt och som den här kanske ungdomen i Österrike som var över skolåldern nu och kanske var socialt isolerad, som sagt, jag vet ju inget om fallet, men när man kommer utanför sin kontext med skolan, man kanske inte har börjat arbeta eller universitetet. Så att ta kontakt med en sån person, det är viktigt och det är många samhällsaktörer som kan göra det och kan lotsa vidare till psykiatrin om man skulle se suicidalitet, om man skulle höra våldstankar som uttrycks. Liksom.
Kristina Sygel, överläkare, rättspsykiatriker på Rättsmedicinalverket. Tack för att du gästade oss denna morgon.
Tack så mycket.
Nu någonting annat, för just nu så pågår flera rättegångar där rapartister är brottsoffer. Bland annat i Göteborg efter att artisten C. Gambino, som själv inte hade någon gängtillhörighet enligt polisen, sköts ihjäl förra året. Så varför han sköts är fortfarande oklart, säger Peter Kron, gruppchef vid grova brott i Storgöteborg.
Varför skjuter man en person? Är det en fjäder i hatten? Är det pengar? Är det narkotika? Eller vad är det? Det är spekulationer. Fokus hos polisen är gärningsmannaskapet. Det kan säkert av några tyckas att de tog en trofé. Men det är ingenting som vi har arbetat med.
Kolla vilken utsikt. Nu vi bor på högsta våningen. Säg till mamma att hon aldrig tar ett lån igen. Kom vi tacka rätt till middag i Italien. Och det är klart jag tackar Gud för det går bra min vän.
Drygt ett år har gått sedan den Grammisbelönade artisten C. Gambino sköts ihjäl i ett parkeringsgarage på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg.
Sal 4, förhandlingen i sal 4 är åter offentlig.
Det är första rättegångsdagen. Åklagare Sharsad Rahimi håller sakframställan i en av säkerhetssalarna. Salen är full av journalister i ena delen. I den andra delen bakom en glasvägg sitter tre av de åtalade. Den fjärde är med på länk.
Jag börjar med punkten 1.1. Det är yrkas ansvar för mord.
Åklagaren ser mordet som en del i den långdragna, blodiga konflikten mellan Södra och Norra Biskopsgården på Hisingen. Peter Kron igen.
Det kan ju vara på sin plats att nämna då att mordoffret då, Gambino, har vi inte kunnat påvisa ha några som helst gängtillhörigheter. Däremot så i hans bekantskapskrets har vi kunnat konstatera att det finns gängtillhörighet.
Idag avslutas en annan rättegång i Stockholm och även där är brottsoffret en rappartist. En av de åtalade, som även han är rappare, har försökt leja två personer att skjuta ihjäl den andra rapparen, sa åklagare Rasmus Öhman i rätten.
I en pågående förundersökning mot så kunde polisen med hjälp av hemlig datavläsning ta del av en chatt där framkommer i vart fall uppgifter, så kallad överskottsinformation, om att han och planerar att mörda.
Konflikten mellan de två rapparna har till stor del utspelat sig i digitala miljöer. De två har bland annat i musikvideos angripit varandra verbalt. Under rättegången är därför låttexter en del av åklagarens bevisning.
Jag vill peka på vissa rader att vi har droppat kroppar, HTS, det blivit vana.
I den här konflikten finns enligt polisen även koppling till ett uppmärksammat mord hösten 2023. Då sköts den unge rapparen Adoli till döds vid en idrottsanläggning. Som liten hade drömt att jag skulle bli mäklare. Och nu jag kallas för Adoli, lilla rapparen. Min morsa sa, vill inte se min son som städare. Mordet på 18-åriga Adoli skedde vid Mälarhöjdens IP samtidigt som barn och unga tränade där. Dådet filmades och spreds på sociala medier och figurerade sen i rapptexter. Åklagare Rasmus Öhman igen.
Syftet till det här mordet på IP:n. Jag kan inte lira boll. Jag röker gräs från IP:n. Ja, mitt hjärta, det är kallt, men min Glock är skithet.
Att driva på gängkonflikter i digitala miljöer på det här sättet kallas cyberbanging. Kriminologen Elina Bölin tar i sitt examensarbete upp detta fenomen.
Man kontrollerar själv hur man vill framställa den här konflikten. Att man framhäver sin våldskapacitet, framhäver feghet hos motståndarna och så vidare.
I fallet med nätverken från Salem och Fruängen ledde det till att två personer rekryterades digitalt för att utföra ett mord. Dels en pojke som just fyllt 15 år från en mindre ort i Västsverige och dels en man i 25-årsåldern från Umeå. Men polisen hade alltså tillgång till hemliga tvångsmedel och kunde följa de två utförarna och slå till mot en lägenhet i Södertälje när de, enligt åklagaren, förberedde mordet. Samtliga åtalade i det här ärendet nekar till brott.
Och idag inleds rättegången i ytterligare ett mål som kopplas till musikbranschen.
I Stockholm har det inträffat en explosion vid ett flerbostadshus i Hammarby Sjöstad under natten mot måndagen.
I februari i år skedde sprängningen som enligt polisens utredning var riktad mot en person på ett skivbolag som arbetade med mördade Sigambino. Skivbolagspersonen hade innan explosionen pressats att betala 250 000 euro eftersom bolaget hjälpt Sigambino till framgång. Så här löd en del av meddelandet från utpressaren.
Du har hjälpt honom med kontrakt, förskott och ekonomiska framgångar. Detta har han finansierat sina vänner med, mot oss.
En 15-åring kunde gripas kort efter explosionen och han ställs alltså idag inför rätta, åtalad bland annat för allmänfarlig ödeläggelse. Han nekar till brott.
Lovar dig det tragiskt och trist om du käftar emot och det klipps. Denna osyn, denna automatik får mig be jag glömma bort, jag är artist. Hon har blivit fast för det här, hon är kär.
Utpressningen mot skivbolagspersonen är ett av flera misstänkta brott kopplade till Sigambino och nätverken runt honom.
Reporter här, Simon Andrén och Karina. Förlåt, nu försvann min avannons försvann. Kristin Holmberg var reporter också. P1-morgon är detta. Efter klockan 7 ska vi debattera vad ska samhället göra åt de som står allra längst från arbetsmarknaden. Språket beskrivs som en nyckel, men också ett moment 22. Inget språk, inget jobb, inget jobb, inget språk.
Det är efter klockan 7, nu Mina Benajsa, Kulturnytt.
Det ska handla om att Statens centrum för arkitektur och design, Arktis i Stockholm, lagt ut en ovanlig jobbannons. Man söker nu rollspelsvärdar till en kommande utställning, berättar James Taylor Foster på Arktis.
Du kommer jobba i museet och vi hoppas att du brinner för levande rollspel eller live och vill skapa minnesvärda upplevelser för andra och kan hjälpa publiken att bli nyfikna på rollspel. När du jobbar med publiken kan vad som helst hända.
Enligt James Taylor Foster är utställningen World Glimpsing den första utställningen om rollspel och design att visas i Sverige.
Vi kommer att bjuda in till workshops i samarbete med Omsk Social Club som är en av världens ledande rollspelsdesigner och är baserad i Berlin. De kommer hit och bjuder in publiken att vara med i ett rollspel som handlar om hur vi lever i framtiden. Du kanske kommer byta ålder, identitet eller någonting annat. Du kanske blir en annan version eller en avatar av dig själv.
Nu ligger en jobbannons från Arktis ute och den har redan väckt intresse.
Ja, absolut. Rollspel har under de senaste åren vuxit i Sverige. Vi har fått många frågor om tjänsten och arbetet pågår just nu. Så det går bra att söka.
Reporter Hillevi Olsson. TV-serien Adolescence ska nu visas i skolor i Frankrike, rapporterar The Guardian.
You're making a big mistake. He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
Det franska utbildningsdepartementet erbjuder skolor att visa serien för elever från 14 års ålder och låta dem ta del av ett tillhörande utbildningsmaterial. Adolescence handlar om en 13-årig pojke som anklagas för mord på en jämnårig flicka.
Is she dead then?
Why would you ask her?
Och det här är den mest sedda serien någonsin på Netflix. Reporter här, det var Rasmus Grosin, Marcus.
Mina Benajsa med Kulturen denna morgon. Nu, landväder med Erik Höjgård Olsen.
Tack för det, Marcus. En högtrycksrygg växer in över landet från sydväst och med den följer uppklarning och en stabilisering av väderläget när gårdagens regnområden gradvis förskjuts åt nordost. Och prognosen den gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland samt västra Svealand. Molnigt och i de östra delarna inledningsvis ännu något regn. Men regnet förskjuts österut och följs av en gradvis uppklarning västerifrån. Dagstemperatur 14-19 grader men i Dalafjällen 8-13. I natt mest klart men i västra Götaland kan dis eller dimma bildas när temperaturen faller till mellan 5-10 grader. I Dalafjällen åter lägre och bara enstaka plusgrader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland samt södra Norrland men utom Ångermanland. Molnigt och tidvis regn som kan vara kraftigt. Från lunchtid börjar regnet röra sig bort åt nordost och det följs av långsam uppklarning från sydväst. Temperatur i eftermiddag 9-14 grader men i Härjedalen samt västra Jämtland 4-9. I natt mest klart väder eller bara lättare molnighet med en temperatur på mellan 1-6 plus grader. Och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Så Ångermanland samt hela norra Norrland. Inledningsvis klart till halvklart med ganska gott om morgonsol men fortsatt ostadigt så i samband med tätare moln kan enstaka morgonskurar förekomma. Från förmiddagen börjar sedan ett nytt regnområde röra sig in över området från sydväst men det ser aldrig riktigt ut att orka upp till Tornedalen eller Norrbottens landskap under dagen. Dagstemperatur 12-17 grader men i samband med regn eller i högterrängen 4-9. Temperatur i natt 3-8 plusgrader men i fjällen nära noll. Nordvästlig vind från i eftermiddag med friska vindbyar. Och morgondagen inleds sen med fortsatt regn eller skurar i norra Norrland men efterhand förskjuts även dessa åt nordost när högtrycket på allvar etablerar sig över landet. Med högtrycket följer sen varmare luft och med solens hjälp stiger också temperaturerna på de flesta håll till mellan 15-20 grader. De högsta temperaturerna väntas i Bohuslän samt sydöstra Götaland med drygt 20 grader. I de östra landskapen blir dagen sen efterhand lite småblåsig med friska vindbyar från nord eller nordväst. Under fredagen och helgen fortsätter sedan högtrycket att dominera väderscenen med sol och bara lättare molnighet. I norra Norrland passerar tidvis tätare moln som då kan föra med sig någon enstaka skur. Och temperaturen den stiger också någon grad per dag och i helgen väntas allmänt 20-25 grader utanför fjällkedjan. Viss osäkerhet finns dock i prognosmaterialet gällande ett stråk av nederbörd väster om landet som fram på söndag eller inledningen av nästa vecka möjligtvis utmanar högtrycket och tar sig in över landets sydvästra landskap. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 12 grader, Göteborg 11, Malmö och Karlskrona båda 13. Kalmar och Visby båda 12, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 9, Gävle 10, Mora och Sundsvall båda 9. Östersund 7, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Gelas i de södra Lapplandsfjällen med 1,3 minusgrader. Tillbaka till P1 Morgon och Marcus Nilsson. God morgon!
Ja, god morgon till er som precis satt på radion eller appen Sveriges Radio Play där P1 Morgon nu tar ny fart. Strax också ekonyheter med Katarina Boive om läget i Los Angeles.
Ja, borgmästaren där har utlyst utegångsförbud i delar av stan.
Så är det, nyhetsuppdatering och nyheter alldeles strax och klockan slår 7. Sen efter där, svensk inrikespolitik och debatt. Hur ska de som står längst ifrån arbetsmarknaden komma jobb och vad ska samhället göra åt dem? Språket beskrivs som en nyckel. Nu, Katarina Boive och Ekonyheter.
Kinesiska bolag var med som partner vid stor tunnelkonferens i Sverige trots att Säpo pekat ut Kina som säkerhetshot. Stora protester i Buenos Aires mot att tidigare president döms för korruption. Och 95 länder har enats om att produktionen av plast måste minska. Ja, i Los Angeles så har borgmästaren Karen Bass utfärdat ett utegångsförbud i de centrala delarna av stan efter 5 dagar av bitvis våldsamma protester mot landets migrationsmyndighet.
I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting.
På den 5:e dagen av protester i Los Angeles utfärdade borgmästaren Karen Bass nu ett lokalt utegångsförbud för de centrala delarna av staden mellan 8 på kvällen och 6 på morgonen lokal tid. Syftet är att stoppa vandalism och plundrande i staden, sa Bass efter att gjort inbrott hos 23 affärsverksamheter natten mellan måndag och tisdag. Men när utegångsförbudet trädde i kraft på tisdagskvällen var det en stor grupp demonstranter på plats utanför den federala byggnaden i Los Angeles. Demonstranter som polisen fick skingra. Protester mot migrationsmyndigheten ICE har också genomförts under dagen på andra platser i USA, bland annat i Chicago, Atlanta och New York. Ordkriget mellan president Donald Trump och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom trappades också upp under tisdagen. I ett tal på militärbasen Fort Bragg angrep Trump Newsom och kallade Los Angeles en sophög och sa att man ska befria Los Angeles och göra staden fri, ren och säker.
Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Och i natt svensk tid svarade Kaliforniens guvernör med tal där Newsom menade att Donald Trumps beslut att beordra medlemmar av nationalgardet och marinkåren till Los Angeles mot de lokala politiska ledarnas vilja var ett angrepp på demokratin. Det kommer inte att sluta med Kalifornien. Andra delstater står på tur, menade Gavin Newsom och sa bland annat i sitt tal att demokratin var under attack framför våra ögon. Ögonblicket vi har fruktat har kommit.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Roger Wilson, Los Angeles.
I Graz i Österrike har nu en 11:e person bekräftats död efter gårdagens skolskjutning på en grundskola. Det uppger stadens sjukhus enligt Reuters. En före detta elev sköt ihjäl 10 personer och sen sig själv i dådet igår på förmiddagen. Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så har en stor konferens om tunnelbyggen under våren arrangerats i Stockholm med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. De medarbetare från Trafikverket som deltog i konferensen fick särskilda instruktioner. Einar Schuch är internationell direktör på Trafikverket.
Ja, budskapet handlar om att börja delta i de här öppna seminarierna, inte delta på konferensmiddagen och mingel, framförallt inte där det liksom erbjuds alkohol och så.
Till tonen av Icona Pop öppnades i maj forskningskonferensen World Tunnel Congress av jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson. Jättekonferensen samlar årligen tusentals deltagare från hela världen. Men inför fjolårets konferens som skulle hållas i Kina kunde Ekot berätta att Trafikverket stoppat sin medverkan. Något som motiverades med det säkerhetspolitiska läget. Till årets konferens i Stockholm skickade man alltså en delegation. Konferensen hade flera kinesiska företag som utställare, däribland två statskontrollerade tunnelbyggbolag som presenteras som guld respektive platina partners till konferensen. Ekot har sökt arrangören Svenska Bergteknikföreningen, vars ordförande Per Vedin inte säger sig ha möjlighet till en intervju. Han skriver i ett mejl att allt som avhandlas på konferensen är öppen information och att man följt sanktionsregler och visumkrav. Att deltagare var välkomna också från länder som betecknats som hot mot Sverige motiverades i fjol så här av arrangörsgruppens Johan Brantmark.
Vår moderorganisation International Tunnel Association har inte bojkottat några länder.
Jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson avböjer en bandad intervju men uppger i en skriftlig kommentar att hon inte känt till de kinesiska bolagens roll vid konferensen.
Reporter var Mikael Grill Pettersson. Igår kväll och i natt utsattes SVT för ytterligare en överbelastningsattack som ledde till tekniska fel både på sajten och i appen, uppger SVT. Det är den tredje incidenten på tre dagar. Enligt företagets teknikdirektör Adde Granberg rör det sig om en överbelastningsattack liknande den de hade i söndags och i måndags. Och de vet inte om det finns något samband mellan attackerna. Händelserna utreds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SVT. Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige efter att ha avvisats av Israel. Hon landade på Arlanda sent igår kväll. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när det bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Thunberg.
Såklart. Är vi medvetna om de risker som kommer med det som vi gav oss in på?
Vad trodde du skulle hända då?
Det enda vi visste var att vi gör allt vi kan för att komma så nära som möjligt till Gaza med vår nödhjälp. Och sen så är det ingen som vet. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att det pågår ett folkmord. Och att världen inte agerar. Att vi är medskyldiga genom att inte agera, genom att inte säga emot, genom att inte kräva att våra regeringar och institutioner och andra ansvariga inte tar sitt ansvar. Och
en del av din medpassager har uttryckt stöd både för Hamas och Hezbollah. Hur ser du på att resa tillsammans med personer som stöder terrororganisationer?
Jag har inte hört om det eller vad den här personen har sagt.
Aktivisten Greta Thunberg intervjuad av Alexander Jakobsson. Och vi ska säga att Israel har bestämt förnekat folkmord i Gaza och uppger att man gör allt för att skona civila. Drygt 6 månader efter att Assad-regimen i Syrien störtades så utsätts nu minoritetsfolkgruppen alawiter för omfattande förföljelse. I mars dödades minst 1700 personer i massakrer med sekteristiskt våld vid den syriska medelhavskusten. Och varje vecka kidnappas alawitiska kvinnor. En av dem är Hassans hustru som kidnappades i maj.
De första 2 dagarna var tunga för barnen och mig. De frågade hela tiden efter sin mamma. Jag sa att hon var hos doktorn. Sen föreslog någon att vi skulle göra en video där barnen vädjar om att få återse sin mamma och posta den i sociala medier. Kanske skulle det kunna få kidnapparna att ångra sig. Parets 2 barn 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma hela tiden, saknar henne. Hon kidnappades när hon tillsammans med sin syster skulle på ett läkarbesök i grannstaden. De försvann spårlöst någonstans mellan taxin och läkarmottagningen. Hassan oroar sig. Allt är bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte 2-3 timmar per natt. Det går inte mer. Det är barnen jag är orolig för. Det dödar mig, deras situation. Hassan tror att kvinnorna kan ha kidnappats som hämnd för att deras bror var Assad-lojalist och nu efterlyst för att ha dödat en man ur säkerhetsstyrkorna i samband med massakrerna i mars. Varje vecka dödas i Syrien alawitiska män utan kopplingar till den förra regimen mer än att de är ur samma folkgrupp. Varje vecka kidnappas också alawitiska kvinnor och många har nu flytt utomlands. För Hassan är en väntan på liv och död. Han vet inte om han kommer att återse sin hustru i livet igen. Jag vet inte, jag hoppas det, att få se henne igen. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Argentinas högsta domstol bekräftade igår att landets tidigare president Cristina Kirchner ska dömas till 6 års fängelse för korruption. Tiotusentals av hennes anhängare samlades igår i Buenos Aires för att protestera mot beslutet och visa sitt stöd för den tidigare presidenten.
Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes.
De kan fängsla mig, men det kommer inte få pensionärerna att överleva på sina pensioner. De kan fängsla mig, men det kommer inte göra medicinerna billigare eller göra barnen mätta, sa Cristina Kirchner när hon